A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. The steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och det lackas jul, säger man så. Vi är inne i adventstider och vi spelar in på Lucia den 13 december för de som inte vet när det är. Men det här släpps dock den 14 december. Och den 15 december så ska vi spela in igen nästa veckas avsnitt. Vad ska vi göra för avsnitt då egentligen?
Jo, vi ska ju snacka med det här aktiepump-podden. aktiesnackpodden.
Ja, just det, så var det.
Freudiansk felsägning här.
Just det.
Det ska bli kul. Vi ska ju kolla vem som har vunnit vår aktietävling från senaste året. Hint, det är varken jag eller Niklas.
Jag tänkte precis säga hint, inte vi. Nej, precis, förra året så slängde vi ut. Vi skulle ta fram varsitt case som på ett års sikt, så skulle vi tävla varandra vilket som gick bäst. Vi kommer prata mer om det nästa avsnitt. Ingen idé att vi tar allting den här veckan, för då blir det upprepning. Men det är ju tydligt att vår strategi inte funkar. Vi gick ju på nya case, för vi tänkte att det skulle vara ett bra underhållningsvärde för er som lyssnar, så inte vi bara tog något gammalt som vi pratat om 1000 gånger förut. Men i år får vi vässa våra case rejält, tror jag, om vi ska kunna ta revansch på det nästa år. Men det är först nästa vecka. Vad ska vi prata om den här veckan?
Ja, det blir lite allt möjligt. I slutet av året brukar vi ha lite av ett sammanfattningsavsnitt. Men det är lite tidigt än så länge, och sista avsnittet kommer ju vara nästa vecka för året. Så att det riktiga sammanfattningsavsnittet kommer ju i början på januari. Men vi vill ju tjuvstarta lite där. Vi har ju redan börjat blicka mot 2024.
Ja, men precis, och det kommer ju vara så också att det kommer bli alldeles för långt annars det års sammanfattningsavsnittet, så att vi tjuvstartar lite idag. Men innan vi gör det så ska jag påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår på podden. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
smisk
risk. Ja, som sagt, vi har ju vårt vanliga års sammanfattning egentligen första avsnittet nu i januari. Och men så här, vi tänkte tjuvstarta lite, och jag tänker att vi kanske skulle Ska vi börja lite med AI kanske? Det har ju ändå varit väldigt stor grej för det här året. Och så ska du få komma in på dina spaningar sen. Mm. Jag tyckte det var kul att gå tillbaka och titta på vad sa vi egentligen första avsnittet det här året, alltså 2023. Som ju var lite sammanfattning och framåtblickande inför året. Och då pratade vi väldigt mycket om AI. Och den hypen är ju knappast mindre idag. ChatGPT firade ju ett år precis. Det känns som att det var länge, länge sedan det introducerades med tanke på hur det har tagit över alla samtal. Överallt pratas det AI och det känns så enormt. Och det känns som att det har kommit så långt så snabbt också. Så jag tänkte att ja, men det måste ha funnits i 2-3 år. Men nej, det är faktiskt bara ett år gammalt. Det kommer ut på 2022. Och det sa ju vi redan då i början på 2023 att det här kommer bli en stor sak.
Ja, men du har haft några riktigt bra calls senaste året. Det enda som
jag inte köpte de aktierna
som jag sa. Jag tänkte säga att du har inte backat upp de aktierna för att det är både tidigt i år så kom du med liksom lite Nvidia och så. Och sen slutet på förra året, kommer jag ihåg att du satt och pumpade lite cybersecurity-bolag som, bolag som CrowdStrike och liknande som är upp, vad är det, 100-någonting% i år.
Vi behöver inte prata om det kanske. Nvidia är ju upp över 200%. Jag sa att P-talet då var ju tror jag 65 eller någonting på rullande 12. Jag sa att det känns alldeles för dyrt, även om det finns en AI-hås. Nu är det P-talet 60, trots att den är upp över 200%. Så att bolaget har gått fantastiskt bra, aktien har också gått fantastiskt bra. Och den ligger kvar på till och med lite, lite lägre värdering faktiskt idag, vilket ju är rätt otroligt. Så att nej, men det känns som att det har varit... Det har varit min grej hela det här året, att jag har inte, vad säger man, walk the talk. Jag har sagt en sak, gjort en annan. Tyvärr har jag sagt rätt saker, gjort fel saker.
Jag håller med. Det har varit, men vi sa ju det i slutet av förra året. Det var väldigt svårt att veta vad som händer 2023. Uppenbarligen var ju mycket av tech och så utbombat. Men det såg ju fortfarande dyrt ut på alla parametrar jämfört med räntan. Men det har ju bara dragit ändå. Och man har ju stått där som ett fån på perrongen med sina gubbaktier i portföljen och fått se alla andra partier liksom.
Ja, men verkligen. Och jag tyckte det var något var intressant i alla fall, hur vi ändå underskattade den här håsen. Och det var väl det som var grejen. Det var ju samma med Nvidia. Jag trodde att Nvidia, ja, det kommer säkert bli bra för dem det här med AI-håsen, men det är fortfarande så pass dyrt värderat, så frågan om det är värt det. Och det är ju lite samma sak med OpenAI och deras ChatGPT. Vi sa ju också det, det har varit en fullträff och man tror sig kunna göra $200 miljoner, sa man, i omsättning under 2023. Och det lät ju väldigt liksom upphåsat att göra $200 miljoner i omsättning. Men faktum är att det senaste jag såg nu är att man tror att de kommer göra $1 miljard i år. Så att alltså 5 gånger högre än vad de sa kommer de göra redan i år. Så det har ju fullkomligt exploderat. Och det är väl egentligen samma sak där med Nvidia. Att även om man trodde att det här kommer bli en stor hype, ja, det har varit betydligt, betydligt större än vad man trodde. Och nu såg jag också, nu har man ju stora framsteg på den OpenAI. Vi har ju täckt lite det här kring tumultet som har varit där, kring vd-bytet och sen återkomsten och så vidare. Men något annat som är intressant nu är att deras nya modell nu pratar de om, som heter Q-Star. Och för ett stort problem med de här LLM-modellerna som det heter, eller man kan inte säga LLM-modell, det är som att säga ATM-maskin. LLM-erna, alltså Large Language Models, det är ju att de är jättebra på att konversera med egentligen och förutspå vad de ska säga för någonting för att de ska kännas liksom vettiga. Men de har haft jättesvårt till exempel med matematik, som ju en människa har ganska enkelt för det då. Men nu kommer den här Q-Star och den säger om de ska kunna lösa faktiskt mattetal, vilket ju är rätt otroligt. Och då kommer vi kanske förhoppningsvis framåt här till dem, närmare och närmare någon form av generell intelligens. Jag tror i alla fall framåt, ChatGPT är så bara ett år gammalt. Jag tror att nästa års trend framåt kommer vara lite mer den personliga AI, om man kan kalla det så. Det vill säga en AI som faktiskt inte bara är tränad på liksom generell data över nätet, utan du tar den och så jackar du dessutom in din egen data, eller kanske mer troligt ditt företags data. Och ett jättetydligt exempel på det här är ju Microsofts Copilot. De har ju investerat miljarder in i OpenAI för att kunna ta del av utvecklingen. Och sen inkorporerat ChatGPT då egentligen in i nästan alla sina produkter Microsoft. Jag kommer återkomma lite till det sen. Och då har de döpt om det till Copilot. Och det kommer ju liksom bli din andra pilot, din assistent i vardagen. Och det där kommer bli väldigt, väldigt intressant tror jag. Och kommer förändra kanske egentligen hur väldigt många företag drivs i grunden nu när den här då AI-assistenten kliver in överallt.
Men jag håller med. Alltså, kollar man på ChatGPT, senast jag kollade så tränades på cirka 10% av det öppna internet. En träningsrunda kostade typ $100 miljoner, så att, det kostar rätt mycket pengar. Men det här var ju i stort sett bara text. Det kanske ändras lite sen jag läste om det här för några månader sedan. Det går ju jäkligt snabbt. Men då var det i alla fall text. Det var inte video, bilder, haptisk data. Det var inte social media. Det var inte privat data som e-mail. Så du har all den här datan kvar att träna modeller på, och större skala på träningsdatan, fler parametrar innebär ju exponentiell utveckling. Att träna ChatGPT till exempel 20% av det öppna internet, det innebär ju inte att du får dubbelt så bra output. Det är ju exponentiellt mycket bättre output. Och det är rätt viktigt att förstå här i den här kontexten, där vi har vad man skulle kunna säga exponentiella framsteg i utvecklingen. Människan är väldigt dålig på att se liksom, det exponentiella. Man tänker alltid linjärt. Men fortsätter den här utvecklingen som har varit de senaste 12 månaderna, kommande 12 månaderna, så är det rätt skrämmande faktiskt, för att vi kommer ju vara på en helt annan plats.
Ja, verkligen. Och det är det jag menar, att som sagt, ett år känns det som att det var 10 år när man tittar på AI-utvecklingen.
Ja, men kommer du ihåg, förlåt att jag avbryter, men kommer du ihåg Midjourney när det kom ut? Hur gammalt är det? Det är väl också ett år ungefär.
Kan nog stämma, ja.
Ja, när det kom ut så var det ju liksom, det var ju streckgubbar i stort sett. Nu är det ju hyperrealistisk konst.
Ja,
och det kom verkligen. Ju på typ 6 månader.
Ja, det är faktiskt helt otroligt. Något som är intressant också, som vi pratade lite också om i det första avsnittet i år, det var ju att Google ser ut att få det lite tufft. Och det har vi verkligen sett. Nu är ju fortfarande Google-sökningen jättestort, men Microsoft satsade ju stenhårt som sagt på OpenAI och ChatGPT och inkorporerade i sin sökmotor Bing, så att nu finns det då en Bing-chatt. Den kommer väl heta Copilot på något sätt så småningom. Där man då pratade om att det här kanske är framtiden för sök. Istället för att du söker på nyckelord så kan du konversera helt enkelt med internet istället och få svar. Och det är jätteintressant. Och något annat som är intressant, för att vi har ju alltid pratat om i flera år, att Google har legat, känns som att de har legat längst fram i AI-racet. För de har varit duktigast på liksom översättningar, kartor, ja, men liksom allting egentligen runt omkring AI har ju de varit väldigt, väldigt duktiga på. Men nu har de ju börjat fallera ganska mycket, just för att ChatGPT körde om och Microsoft tänkte att den där hästen ska vi satsa på, och plöjde in pengar i det och roffade åt sig den i princip. Och någonting som var intressant, som vi sa faktiskt i det här avsnittet, det var att man hade hört det på någon sån här AI Hack Week, hade någon sagt att alla de duktigaste inom AI som brukade jobba på Google Brain, som är deras liksom AI-avdelning, jobbar nu på OpenAI. Och det syns ju väldigt tydligt att OpenAI har verkligen tagit ledarrollen här, och Google känns bara svagare och svagare. Samtidigt, som sagt, aktien har gått väldigt bra, men det har väl snarare kanske att göra med räntan, förväntningarna på att räntan ska sänkas och att inflationen ska komma ner, snarare än hur bra bolagen har gått. Vi ser det jättetydligt att det är ungefär samma utveckling på bolagen. Netflix är upp 45%, Google upp 45%, Microsoft lite starkare med 50% plus för året, Amazon 60%. Google har dock bara växt. Ja, drygt 10% i år. Och något som var väldigt intressant var, det var en tidigare rapport, det var inte senaste, men i början på året, deras första rapport för året, så sa de att de hade kostnader kopplade till att minska arbetsstyrkan och kontorsyta på över $1 miljard. Det är ändå ganska sjukt att det ska kosta så mycket pengar att bli av med folk och kontorsyta. Den som sticker ut dock i den där lilla, liksom den här klassiska FANG-portföljen, det är ju Meta, så gammal Facebook. De är upp nästan 200% i år. Jag fattar inte riktigt vad som har hänt där. Men vi har väl pratat lite om det tidigare, att det var väl den uträknade hästen, och då har den återhämtats lite grann bara, och det kanske räcker för att trycka upp den. Dock handlas Meta nu till nästan P/30 på rullen 12, vilket kan jämföras med Google på 25 och Microsoft på 35.
Det handlades ju, vad var det, till liksom 8 gånger fria kassaflödet, så det var ju helt liksom, man räknade ju ut det, ingen framtida tillväxt och whatever, whatever. Och nu efterhand säger folk, det var så självklart trade, det var så självklart trade. Men samtidigt ser man ju Google liksom som år ut och år in bara sitter och harvar runt. Så att jag vet inte om det var så jättesjälvklart trade. Efterhand är allting självklart. Och det är klart det såg väldigt billigt ut jämfört med det fria kassaflödet. Det pumpade in, men samtidigt där...
Samtidigt räknade man ju med att hela det fria kassaflödet skulle ätas upp av den här stora VR-satsningen. Men det är ändå intressant. Det som är intressant, absolut, det går ju liksom att förklara saker genom att det var väldigt nedtryckt. Men det var ju inte som man kanske så förväntade sig att Meta nu skulle handlas till P30, att den skulle tryckas upp till den kursen helt plötsligt.
Exakt.
Eller den värderingen. Jag tycker att det känns lite orimligt fortfarande för det bolaget. Jag tänkte djupdyka lite grann, jag tänkte gå lite djupare i alla fall på Microsoft än de andra. Dels för att det är ett bolag som jag... som ligger mig varmt om hjärtat, och disclaimer här att jag äger lite aktier i Microsoft igen. Men jag tänkte bara snabbt säga, vi glömde ju lite att prata om de här rapporterna när de kom. För Microsofts rapport kom ju egentligen redan för någon dryg månad sedan. Men jag tänkte det kunde vara lite intressant att diskutera nu, i och med att det står att Mesa Ignite just gått av stapeln, men framförallt också kanske prata lite om det här med AI-delen och deras Copilot, som jag tror kommer bli väldigt, väldigt stort. Och det är i princip det enda det pratas om. Om man tittar på den här Ignite och de brukar utannonsera mycket nyheter. I år var i princip varenda nyhet bara, nu kommer Copilot för den här produkten, nu kommer Copilot för Excel, nu kommer Copilot för Windows, nu kommer Copilot för Bing, nu kommer Copilot för SharePoint, vad det kan vara. Copilot ska in i precis varenda produkt. Och Copilot ska kunna göra allt. Den ska kunna koda åt dig, den ska kunna bygga appar åt dig, den ska kunna tolka din data åt dig, den ska kunna summera dina möten åt dig, skapa PowerPoints, skapa Excel-ark och så vidare och så vidare. Och tanken är att det ska liksom ske i två led, kan man säga. Om man tar en produkt som till exempel Microsoft har ett visualiseringsverktyg som heter Power BI, där man bygger upp liksom rapporter på all sin affärsdata och så vidare.
Världens sämsta jäkla produkt någonsin. Är det någon som gillar att använda det? Eller som använder det? Jag vet inte.
Men det kommer bli en dröm att använda enligt Microsoft, för att nu kommer du kunna bygga med Copilot. Så att du pratar med din Copilot, alltså din ChatGPT i princip, och berätta för den vad är det du vill bygga för någonting. Hur ska den här dashboarden se ut? Vad ska det finnas på den? Sen när den är färdigbyggd och rullas ut till de som ska konsumera den här datan, då ska de kunna konversera med ChatGPT eller Copilot och fråga saker om datan. Vad skulle hända om vi ökade priset lite grann på den här produkten? Ja, då förändras graferna efter det och så vidare. Så att lyckas de med den där drömmen, så är det väldigt, väldigt coolt. Och det kommer spara enormt mycket tid. Alltså vi pratar om att man kommer kunna dra ner liksom, kanske halvera sin arbetstid eller någonting som man behöver lägga på vissa typer av uppgifter.
Ja, men alltså, helt seriöst, vissa typer av uppgifter kan du dra ner ännu mer. Det är liksom, det är typ 90%. Speciellt om man kör ChatGPT, om du prisar för det, så får du ju liksom, du får ju en dataanalysmodul nu för tiden, där du kan ladda upp till exempel CSV-filer, alltså Excel-filer. Och så kan du ju i stort sett be den göra exakt vad du vill. Den är fortfarande, även om den är kanske inte så bra på matte, så är den väldigt bra på kod inom vissa begränsningar. Ofta det här tråkiga formuleringar och summeringar och liknande. Och då kan du få den att spotta ut perfekt Python-kod som du bara kör själv sen. Som kanske ändå skulle behövt sitta och fundera på i 1-2 timmar. Och det här kan den liksom spotta ut direkt.
Men precis, och det är det som är tanken egentligen med det här Copilot, att det ska finnas som sagt i Excel, och då kommer du direkt kunna i Excel be den, jag skulle vilja göra en handformel så gjorde det här, jag vill att tabellen ska se ut så här, och så kan den göra datorn åt dig.
Ja.
I PowerPoint kan du be den bygga upp en draft för det här, jag ska ha en presentation av den här produkten, du laddar upp de dokument och filer som hör till den grejen du ska göra en presentation om, och så bygger den presentationen. Och samma sak i Word, be den bygga utkast och så vidare på någonting du vill skriva ihop. Och det intressanta det här, det är att man måste... Som ni hör, så den kommer ju aldrig, jag tror inte att den kommer bli liksom 100% klar. Men poängen är att den kan bli 80-90% klar. Och sen så kan du jobba igenom det. Och där är det viktigt att poängtera namnet som Microsoft. De kallar det för Copilot, inte Pilot eller den universella liksom arbetaren. Utan de trycker väldigt mycket på att det kommer fortfarande behövas en mänsklig input i det här. Och det är du som är i förarsätet, medan AI är din assistent eller andra pilot då. Så tanken är ju att du egentligen helt bara ska försöka få en bättre startplatta, så du kan be den ändå bygga upp, gör ett utkast på det här, och sen kan du gå igenom utkastet och slutföra det och göra det bra. För det är fortfarande du som personligen kommer vara ansvarig för det som lämnas in till din kund eller din chef eller vad det nu kan vara för någonting. Och Copilot bara hjälper dig att nå dit lite snabbare.
Det låter som typ dataplattformar som Bloomberg och liknande, som bara, men ni får jättegärna kolla data, men ni får absolut inte använda det för att modellera och ta beslut på för att köpa saker. Man bara, okej, varför ska man använda det? Nej. Men jag tror att det är sjukt arbitrageläge här för att använda sådana här liksom, modeller i arbetet. Jag menar, sitter man på finanstwitter eller lyssnar på poddar och inom finansliknande, så antar man att det, alla vet om ChatGPT, alla använder det. Alla använder sådana här AI-jobbet. Nej, de flesta gör inte det. Har ingen aning om vad det är, inte en susning. Jag menar, jag har pratat med folk som ändå är utbildade ingenjörer, jobbar som ingenjörer, som de kanske har hört talas om det i tidningen, aldrig testat, ingen koll på hur det funkar. Så att det finns ju fortfarande läge att utnyttja det här och använda det till sin fördel, inte bara på börsen utan andra delar av livet också.
Nej, men och det som jag tror kommer bli riktigt stort, som sagt, är ju när den får tillgång till ditt företagsdata, så att det faktiskt blir väldigt, väldigt relevant specifik information. Och du kan träna på din egen data, men också få in den i de specifika verktygen. Istället för nu blir det ju ändå en separat del, så du får sitta och fråga den saker. Men när den är inne i till exempel Excel och du kan prata med den direkt och den kan börja skriva in i ditt ark, då blir det liksom en väldigt, väldigt stor produktivitetsboost väldigt snabbt. Så där kommer att ticka in väldigt mycket licenspengar kring det här. Och dessutom då så behöver man ju mer Azure, molnkapacitet för att kunna köra allt det här, och för alla bolag som använder det här på olika sätt. Så det kommer ju vara en riktig, riktig vinstlott för Microsoft. Jag tror de har satsat helt rätt här. Och det kan nämnas också, jag sa Google, de växte ju ungefär 10% i år. Microsoft i sin Q, ja det blir deras Q1 där, de har ju brutit ett räkenskapsår. Men det som vi skulle kalla för en Q3, de växte omsättningen ungefär 13%, så det var inte jättestarkt heller. Speciellt inte med tanke på vad inflationen är på. Men däremot, EPS och liksom vinst på sista raden ökar nästan 30%. Och det är ju väldigt, väldigt starkt. Tittar man på vinstkagger de senaste 10 åren, alltså vad de har växt vinster med per år de senaste 10 åren, så ligger det på ungefär 25% per år, medan omsättningen bara växer i snitt drygt 10% per år. Så det ligger liksom i linje med det här, och det är ju verkligen det här, en marginalresa de har gjort som är väldigt intressant. VD Satya Nadella har gjort en otrolig resa, måste man säga. Han har tagit det här bolaget från liksom att vara väldigt fokuserad på att sälja sina Windows-licenser och Office-paket till att bli ett SaaS-bolag och gjort den här resan mot molnet. Och nu är man en av världens största molnoperatörer. Nu är man snart en av världens största AI-spelare, om man inte redan är det än. Och man har lyckats konvertera över egentligen alla de här olika produkterna till tjänster som man säljer istället. Så det är ju en extremt stickig och bra business. Sen kan man i och för sig säga att han har ju fått rätt hyfsat betalt med det. Tyckte jag det var galet. Han tjänade förut runt 500 miljoner om man räknar in bonusar och aktier. Det tycker jag är en skaplig lön.
Ja, det är helt okej. Okay. Det är väl mindre än vad vi tjänar. Så. Skoja. Allting konkar nu.
Ja, men, och det är intressant också. Han upprepar ju själv. Han säger det med Copilot nu, så kommer vi på riktigt komma ut med The Age of AI. Liksom för människor och affärsverksamheter eller företag, säger Satya Nadella. Och han säger också att vi trycker in AI i princip i varenda lager i techstacken, och det är väldigt intressant faktiskt, och för varje typ av roll och process. Så det är verkligen tanken att Copilot ska kunna göra allting från ax till limpa. Bryter man ner bolagets olika affärsben lite grann, tittar på tillväxten i de olika delarna, så kan man säga att Office för företag ökar runt 15%, och det inkluderar ju liksom hela de här Office 365-licenserna. Office för privatpersoner däremot, det är väl ganska dött, känns det som. Det växer blygsamma 3%. LinkedIn ökar 8%. Dynamics, alltså deras affärssystem, ökar 22%, så det är en jättestark del av bolaget. Totalt, alla de här som jag räknar upp ingår i det här produktivitetsdelen av Microsoft, och det ökar 13% över hela liksom. Tittar man på måldelen växer nästan 20%. Sen kommer vi till delen med PC och spel, som jag antar är ganska viktig för att verksamheten ska fungera som den ska. Säkert en viktig del, men kanske inte det som driver tillväxten i bolaget och som ger de högsta marginalerna. Men här har man faktiskt sämst marginaler, sämst tillväxt. 3% tillväxt för hela benet. Bryter man ner det ser man att Xbox växer med 13%. Det är väl den enda delen som är hyfsat bra. Där tror jag att Game Pass ingår också. Och det är väl viktigt att man liksom, samma sak där, tjänstifierar spelande. Sök och nyheter, alltså Bing, ökar 10%. Jag skulle gissa på att det är drivet av Bing Chat, som går ganska bra ändå. Windows ökar bara 5%. Och sen har vi fysiska enheter, och där är ju de här Surface-datorerna, och de har väl plattor och olika typer av tillbehör. Det minskar faktiskt hela 22%. Det är det enda delen på Microsoft som tydligt backar. Och det kan jag tänka mig dock är till viss del medvetet kanske. Men så är det ändå intressant. Jag tycker att Microsoft är fortfarande en ganska hög prislapp på det här, men det är intressant det här med den här marginalresan. Men jag tror kanske, hur mycket högre marginal kan man verkligen få? Tittar man tillbaka på ungefär den där Satya tillträdde som vd, då låg man på drygt 10% i vinstmarginal, och från det har man ökat till dagens 35%. Så det är en otrolig marginalresa. Men jag tvekar på att man kommer nå någon form av evolution-marginaler på det här. Det är fortfarande tjänster, och tjänsterna kräver datakraft, vilket kostar pengar. Jag tror att någonstans här borde man toppa marginalen. Det borde ligga kring, i bästa fall kanske upp mot 40%, men jag skulle säga runt 30-40%. Och de här AI-delarna är inte heller gratis. De kan kosta väldigt mycket pengar att köra. Så att jag vet inte, jag är lite tveksam till att marginalresan ska fortsätta. Prislappen kanske är lite hög, men det är fortfarande ett otroligt intressant bolag, och jag tycker ändå att det är intressant. Jag kommer hålla mina aktier ett tag under 2024 också, just för jag tycker det ska bli väldigt intressant att se hur det här med Copilot och den här AI-resan spelar ut och syns i resultaträkningen hos Microsoft.
Du och alla hedgefonder som sitter och äger Mag7 alltså.
Det andra,
hand i hand med fienden.
Jajamän, och det man kan tillägga också, som sagt, Microsoft har drivit jättemycket av potentiella räntesänkningar, så det är också en stor del av det här.
Ja, men från Microsoft till marknaden som helhet.
Ja, för jag sa ju det med räntesänkningar. Hur kommer egentligen marknaden må nästa år? Har vi en recession på himlen eller?
Vem vet, marknaden är ju sjukt bipolär just nu. På vissa hörn ser det katastrof ut, på vissa hörn ser det fantastiskt ut. Jag menar, min portfölj har ju fått känna, liksom oljan kollapsar nu, du ser guldet pumpa. Du ser taskiga makrosiffror för till exempel produktion och arbetsmarknaden och så. Eller de är svaga i alla fall. Men samtidigt så ser man också att BNP i många länder pumpar. Nasdaq är tillbaka på 2021-nivåer. Och det var eufori, och det var nollränta och inflation på 7% och så vidare.
Men där får man säga att Nasdaq har man ju sett gång efter gång, har vi ju pratat om det i podden, att det är ju i princip ett rent ränteplay. Du kan ju sätta det mot räntekurvan, så går det i princip rakt av. Samma.
Exakt, exakt. Men det liksom drar lite.
Och varför ska räntorna ner? Jo, räntorna ska ner för dels för att inflationen backar. Men det är inte så många pratar om är att det ska ju också, räntorna ska också ner för att ekonomin håller på att kollapsa.
Absolut, absolut, absolut. Men jag tycker att det finns många anledningar här att vara bearish nu. Det känns väldigt korrekt och smart att vara bearish. Men jag går in i 2024 rätt optimistisk. Som sagt, makrodata är inte fantastisk, inte heller horribel. Det kommer vi säkert se den försämras. Oljan fortsätter vara svag. Tillväxt avta. Som sagt, recession kan säkert slå in. Men jag tror inte det kommer vara katastrofalt. Framförallt kommer det inte vara katastrofalt för börsen som helhet. Eftersom många sektorer redan är prissatta för recession. Och sen är det ju faktiskt så att det är flera länder i här i världen som... det känns inte som de kommer gå in i recession alls. De går ju så otroligt starkt just nu. För kikar man bortom västvärldens gränser ser man att det går väldigt bra i många emerging markets. Och det tycker jag är väldigt, väldigt otippat med tanke på vad som hänt senaste två åren. Men kolla till exempel Indien, Mexiko, Turkiet. Det är liksom det är roaring bull market. De outperformar i dollartermer. Och vad händer egentligen här? Jo, det är handeln i emerging markets pumpar. Det är bara flödar med pengar. Hela korridoren från Turkiet till Indonesien i Eurasia som det heter. Heter det Euroasien på svenska? Vad säger man?
Bra fråga faktiskt.
Jag vet inte.
Eurasien kanske.
Eurasien. Ja, jag försökte översätta det i mitt huvud men det gick inte så bra. Men det här är i alla fall liksom 3,6-3,7 miljarder människor som just nu upplever att snittinkomster växer 5% om året. Befolkningen växer med cirka 1% om året. Och framförallt så bygger man ut infrastruktur som satan. Och det här har uppkommit väldigt, väldigt snabbt. Så det är faktiskt inte på så mångas karta. Så medan USA och Europa pratar om deglobalization och nearshoring eller att man flyttar produktion från Kina till vänligare länder som Vietnam, så gör ju Kina precis tvärtom. Det är ingen nearshoring där inte. Kina har faktiskt tripplat sitt handelsöverskott på bara några år. Och hur har de gjort det? Jo, när vi har dragit oss undan så har det öppnat upp för nya marknader för Kina att exportera till. Kinas export till Sydostasien är nu 120% av vad det är till USA. För 6 år sedan var det 60%. Så det har ju liksom dubblerats. Och framförallt rör det sig om att man rör sig längre upp i värdekedjan. Man satsar på att exportera produkter med högre kvalitet men med aggressiv prissättning. Och det här är ju till exempel hur Kina har blivit på endast 5 år den största bilexportören i världen.
Det syns ju på svenska gator inte minst. Eller åtminstone på showrooms i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur många som köper bilarna.
Jag tror inte det är så många för att de satsar inte så mycket på USA och Europa. Kanske lite med elektriska bilar.
Ja men det är det man ser. Brittiska AMG har väl köpts upp av något kinesiskt märke. Och sen är det de XPeng och det är BYD. Bussarna här i Linköping till exempel ser jag kör ju BYD till exempel.
Framförallt i alla andra länder. Så det, ja, elbilar här i väst. Men alla andra länder är det ju liksom ICE-bilar. Det är gamla hedliga bensinbilar som säljs i, och det är i Sydostasien, det är Mellanöstern, det är Latinamerika. Men det är inte bara bilar de satsar på, de satsar ju på allting till de här länderna. Och traktorer och telekom och turbiner. Det som är intressant här, det är ju när man kollar på Kina och vi pratade om eller tagit upp det här förut att ja, Kina har en stor fastighetskris, Kina kommer implodera. Och det nämns överallt i tidningar och så. Men trots det så Kina lyckas ju alltid hålla sig över ytan. Trots den här fastighetskrisen. Vilket är raka motsatsen till vad man skulle kunna tro. Och en anledning är ju utan tvekan den här stora exportboomen. Och Kina, de har haft några tuffa år. Och ekonomin, nej, den är inte på topp. Men jämför man med andra fastighetskriser. Liksom Japan 91 och USA 2008 och Europa 2011-2012. Så liksom fastighetskris innebar ju att ekonomin imploderar, liksom banksystemet imploderar, liksom arbetslöshet sköter höjden. Och det här har liksom inte riktigt inträffat i Kina. De har liksom lyckats hålla igång. Och det här är samtidigt som de har ett handelskrig med USA. Så bara det är, och det ser man också i många, många råvaror. Ser det liksom järnmalm och liksom mättkol. Koppar håller sig också ovanligt starkt om det skulle vara recession. Och det är liksom infrastrukturspenderingen i världen är på topp. Lägger de med flera råvaror som är längre ner i kedjan framöver. Men utöver att vi nedshorar och trycker bort Kina, så bestämde vi oss också för att blockera Rysslands tillgång till amerikanska dollar, euros och pund. Och man kan tycka vad man vill om det, rätt eller fel. Men resultatet av det här var ju att de bytte över till kinesiska renminbi, indiska rupé, brasilianska real, thaibat och så vidare. Och det man ser ju också att de här emerging markets-länderna som vi precis pratade om med Kina, deras handel med Ryssland har ju gått paraboliskt senaste året. Så emerging markets i den här Euroasien eller Eurasia som det heter på engelska, de får råvaror av Ryssland och kapitalvaror från Kina, och så kan de också antingen betala i lokal valuta eller renminbi, vilket är rätt revolutionerande, för att det gör ju att de kan frigöra sig en aning från dollarn. Och det är också en anledning varför jag har sett att de här emerging markets inte har konkat i år för typ första gången någonsin, när Fed har kört en sån här tightening-cykel. Vilket man skulle kunna förvänta sig att det hade varit katastrofalt för de här länderna. Och liksom resultatet av det här är att ekonomierna, det går starkt, aktiemarknaden går starkt, till och med deras obligationsmarknad går starkt, outperformat USA, Tyskland, Japan. Vissa obligationer har till och med lägre yields än amerikanska, vilket är helt sinnessjukt om man tänker efter. Det betyder att emerging markets precis har bytt plats med USA. Jag själv är liksom inte någon liksom superhaj på emerging markets trade och inte gjort så mycket av det i min börskarriär, bortsett från lite vända i Kazakstan 2021. Men jag tycker att... Där har vi alla varit.
Alla har haft den fasen.
Jajamensan. Men det är liksom... Jag tror verkligen att det finns mycket här att kika på. Som och även om du har dragit lite, så är det nog många som inte än har vänt blickarna dit. För det tar väldigt lång tid att... Jag menar, vi har ju pratat om för emerging markets alltid varit en value trap. Och det kanske börjar vända lite nu.
Ja, men precis. Det är det man ska ta med sig i historiken. Att det ofta sett billigt ut, men varit en värdefälla. Det andra problemet är ju oftast med exponeringen. Nu finns det mycket kinesiska bolag noterade i USA och så vidare. Tyvärr dock oftast med en prislapp efter den noteringen. Men annars har jag ofta varit problemet också hur man ska nå de här. Och ofta är det ju någon form, kanske man får gå på några fonder eller försöka hitta någon index. Och då är det oftast också väldigt höga avgifter tyvärr på de här fonderna. Och generellt är ganska dålig avkastning. Vi hoppar dock in på nästa land som jag vill prata om. Och där har jag i alla fall fortfarande en exponering just via en fond.
Ja, exakt. Och... Exakt som emerging markets, så när man har haft generationer eller årtionden i alla fall av dålig avkastning, så rygger ju folk ifrån, även om fundamentan ser bättre och bättre ut. Och det är exakt samma sak som händer med Japan just nu, tycker jag. Det har ju efter liksom två generationer där det har varit döda pengar att investera i Japan. Ja, senaste året har man ju sett att Japan har hypat sönder av värdeinvesterare efter att Buffett gick in. Lite tidigare, kanske några år tidigare, beroende på hur inbitna värdeinvesterare det var. Men absolut så har det varit från i år, det har hypats upp. Men också så är Japan väldigt, väldigt billigt just nu. Inte bara är liksom bolag väldigt billiga, utan även deras valuta är ju snuskigt, snuskigt billig. Och den handlas väl till 145-150 USD yen. Och... liksom, det här är samtidigt som Japan är ett av de största industriländerna i världen. Liksom, det är nummer 2 eller nummer 3. Och det här innebär ju i praktiken liksom en väldigt deflationär effekt för... Ja, dels en deflationär effekt för resten av världen. Och exakt som Volcker fick lite hjälp på traven med till exempel den amerikanska demografin på 70-talet, så har ju Fed och andra centralbanker nu fått hjälp på traven av Japan. Men framförallt så är det ju medvind för japanska bolag. Hur lång tid tar det innan liksom internationella spelare inser att men istället för att handla från till exempel Korea eller något annat land som har liknande industri, så kan man vända sig och börja handla av japanska bolag? Ja, det tar ju lite tid att ändra i supply-kedjan, men sen när det ändras så kommer det ju vara kvar några år. Och det gör ju en otrolig boost för de här bolagen. Dessutom är det ju nu inflation i Japan. Det gör antagligen enklare för bolagen att kunna växa, att sköta de här bolagen. Så det här tillsammans med mer aktievänlig policy bör ju locka in fler investerare över tid och bör ju göra att Japan blir ett mer attraktivt land att investera i. Och jag äger ingenting i Japan och jag äger ingenting i någon annan emerging market. Förutom, ja, i och för sig, Norge räknas väl lite som en emerging market. Men
det är kanske inte det man tänker på när man pratar emerging markets riktigt.
Ja, men lite så här, de har mycket olja som har blivit rika men har blivit övertagen av kommunister, i stort sett. men, dåligt skämt, jag vet inte. Men klipp inte bort det, jag vill ha mitt sagt. I alla fall, jag tycker Japan ser intressant ut. Det är också någonting som jag gräver i och ser fram emot att sitta och pumpa lite case inför 2024. Det kommer nog bli mycket internationella case nästa år. Och då menar jag inte USA och Kanada, utan resten av världen.
Pratar om Japan i avsnitt 292 kan jag nämna. Pratar vi dels lite Nintendo tror jag, men också specifikt just några Japanfonder, vilka som kan vara intressant att kika på.
Yes, yes.
Och sagt, jag vet inte om man behöver göra en disclaimer på om man äger en fond, men jag äger en Japanfond.
Ja, det beror på om du får kickbacks fortfarande eller inte.
Nej, det har jag aldrig fått från någon Japanfond. Ingen fond överhuvudtaget tyvärr. Hör du, USA då, vill du prata också om? Trots att du sa att vi inte kommer pumpa amerikanska case.
Ja, det är sant. Det här, nu kommer liksom Fabian, makro- och geopolitisk spekulerare fram här. Mitt största fritidsintresse, och ni tänker, Fabian, varför lägger du inte bara tiden på att analysera fler aktier så du faktiskt tjänar lite pengar? Och då säger jag, helt korrekt, det borde jag göra, men livet är inte så lätt. För det här är ju, liksom 2024 kommer vara ett av de mest spännande åren på länge för börsen. För det är ju val i USA, och det kommer alltid påverka börsen och världen. Intressant nu är ju att Trump leder i polsen, och vi ska inte gå in på det, liksom vad det innebär. Jag tycker mest att det är intressant här att det verkar lite kört för Biden, trots att det är låg arbetslöshet, inflationen avtar, BNP-tillväxt är stark, så leder ändå Trump. Och jag har ingen politisk agenda bakom det här, jag bryr mig bara om marknaden. Men jag tror Fed kommer inte vilja hajka in i ett valår, och marknaden tror inte det heller. Första sänkningen kommer i maj, och jag har ingen aning när sänkningen kommer. Jag har ingen bättre gissning än vad marknaden har. Men jag tror att det kommer sänkas oavsett vart KPI printar. Blir det recession så blir det eventuellt fler räntesänkningar. Och jag vet nu kommer de säga, ja, men när räntesänkningen kommer, fan, då faller ju börsen. Då går börsen ner, har inte sett historisk data. Det kan mycket väl inträffa, vad vet jag. Men hade det varit så enkelt, så hade ju liksom alla frontrunnat det. Jag tror räntesänkningar, fortsatt pengatryck, stimulanser, sekulär inflation. Oavsett vad, så är det hög sannolikhet, tror jag, att dollarn går ner. Jag är ingen valutaspekulerare, men liksom, är det recession så lägger dollarn gå ner. Om du kommer sänka oavsett så lägger dollarn gå ner. Jag vet inte. Jag vet inte vad du tycker om det, Niklas. Eller om det är helt, om jag bara är ute på hal is eller tunn is nu.
Ja, någon form av recession kommer det ju bli. Den syns ganska tydligt, om inte annat åtminstone i Europa i alla fall då. Väldigt tydligt, och USA tror jag också känns som att det kommer ganska svagt. Och ja, samtidigt ser man också tydligt att man måste sänka räntorna. Så vi kommer väl få någon form av, jag tror att det kommer bli ganska klassiskt ändå. Du börjar få sämre arbete, liksom får en recession, du börjar sänka räntorna, och då till slut vänder marknaden och så blir det positivt igen. Jag tror inte att det är så mycket svårare än så. Jag är också ganska bullish inför 2024 faktiskt, precis som du sa att det var.
Exakt, det jag menar, det kan mycket väl bli en recession, men fan bryr sig, marknaden kommer inte vända ner, tror jag.
Nej, jag tror att recessionen är just nu och kommer fortsätta ett tag till. Och sen kanske, låt säga, om man behöver sätta tidstämpel på det, ja, låt säga att det kanske runt sommar någon gång, då börjar de här räntesänkningarna liksom synas och märkas av, och det gör att då tar det lite fart i hösten igen. Vilket gör då att, och då får du tänka på att börsen brukar titta framåt kanske 6 månader, och det är det den gör nu. Nu tror ju börsen att räntesänkningen kommer komma tidigare kanske, men jag tror att det kan, räntesänkningen kan ju komma, men det kommer inte börja synas i ekonomin förrän liksom efter första halvåret någon gång.
Exakt. Ja, liksom räntesänkningen kan komma när som helst. Jag följer bara marknaden här. Men jag tror ju liksom att blir det inte recession, då blir det räntesänkning. Blir det recession, så blir det massa räntesänkningar. Så att, jag vet inte. I USA, liksom, Fed hanterar policy för aktiemarknaden. Det spelar ingen roll liksom vad någon tycker här. För, jag menar, så är det. Alla äger aktier i USA. Och till skillnad mot många andra länder och obligationer som gäller och valutan och grejer. Så i USA är det aktier och börsen som står mitt i centrum här. Och det gör ju bara liksom att fan, det, vi kommer fortsätta här i en värld där man bara sitter och pressar pengar och pumpar upp aktiemarknaden. Och jag vet inte, varför ska man sitta och vara bearish när man vet att det kommer hända? Men vet att det kommer hända. Stor sannolikhet att det kommer hända.
Så här är det ju. Vi har ju alltid motgångar till den ekonomin till och från. Men generellt så finns det ju alltid en drivkraft. Någonting som driver fram tillväxt genom att vi innoverar. Vi ökar produktiviteten. Titta nu bara på AI, hur mycket det kommer öka produktiviteten. Och sen är det i slutändan så att alla människor vill att marknaden ska gå upp. Alla människor vill att ekonomin ska bli bättre. Alla människor vill att... eller alla ska inte säga. Det kanske finns några onda människor.
Jag också det i och för sig. De senaste typ 3 årtiondena, och det stod ju bara stilla. Men
nu vänder det ju.
Ja, det är sant.
Så man måste bara tåla på.
This time is different.
Poängen är att de flesta människor kämpar ju på ett eller annat sätt mot att skapa en lite bättre ekonomi hela tiden. Vilket man kan göra på väldigt olika sätt beroende på vad man har för roll. Men i slutändan så, förhoppningsvis, de kan ju förstås misslyckas, men man har ju ändå oddsen på sin sida om man bettar på att börsen ska gå upp.
Absolut, och samtidigt just nu, du har ju en hel mängd sektorer. Alltså det kan ju alltid bli värre, vem vet. Men det känns som det är prisat för recession. Många som handlas till låga ensiffriga kassaflödesmultiplar något år ut. Så att även om liksom det går åt helvete, hur illa kan det gå om du handlas så billigt? Visst, om du köper jättedyra bolag så har du ju alltid nedsidrisken. Men det finns mycket att liksom plocka in oavsett vad man vet vad som ska hända.
Precis, och där får man väl tänka på att går man på för höga multiplar, ja, då står man alltid i risken att de kommer gå ner, de multiplarna. Om det blir så att det blir någon inflationschock eller någonting så gör att räntorna ändå inte kommer sänkas i den takt man hoppas på just nu. Så då helt plötsligt kanske alla de här fängbolagen och det som vi pratar om kommer att störtdyka igen eftersom de har gått upp mycket på förväntade räntesänkningar. Och det andra man får ta med sig, vilka bolag, ja, kanske att man råkar äga ett bolag i recession och bolaget gör några svaga kvartal, men är bolaget skuldfritt eller åtminstone schysst balansräkning, då kommer det överleva den recessionen, liksom kommer bättre balans i den. Så det handlar väl återigen om att man måste tänka igenom vilken typ av bolag man äger och hur pass nära de är en ny emission egentligen.
Ja, eller så tänker jag att fan, de här är ju jättehögt skuldsatta, men det är rörlig ränta och så ska yieldsen ner. Ja, det är ju skitbra för bolaget.
Då kan man också tänka. Då kan man få recessionsrisken helt plötsligt materialiseras. Att bolaget helt plötsligt inte längre har tillräckligt för att täcka sina räntor och helt plötsligt måste göra en ny emission. Och då är det utspädd. Då sitter du med Viaplay helt plötsligt.
Ja, det borde... Ja, det är sant. Det var ju många citattecken smarta förlurer som satt på Viaplay. Så jag ska inte tracka för hårt på det. Jag har ju också gjort mina misstag i karriären, som ni alla vet. Nackdelen med att spela in allt man handlar. Men man får ju väl göra den analysen. Men allmänt så känns det ju bra att vara lite contrarian. Ja, superkonsensus här med soft landing. Har vänt otroligt snabbt här på ett år. Men aldrig fel att ändra sig. Däremot contrarian take är väl liksom lite här att jag tror... Emerging markets kommer nog performa rätt bra 2024. Kanske till och med Kina. Även om jag aldrig... Liksom, Kina bryr sig liksom inte så mycket om aktiemarknaden. Så vem vet. Dollarn. Tror jag är risk att den faller. Och det är positivt för många andra sektorer. Börser. Råvaror och så. Jag kommer säga fallande yields. Och liksom, blir det recession så tror jag verkligen inte att det är ödesdigert för marknaden.
Nej, och det är väl det jag där delläget gör. Jag tror inte så mycket kanske på en soft landing, men jag tror att den landning vi kommer få inte kommer bli så himla farlig ändå. Nu låter det som att jag säger att det är en soft landing, men poängen är att
det var en soft landing.
Det kommer absolut bli en recession, men jag tror att vi kommer överleva den recessionen då, om jag säger så.
Ja, absolut.
Precis som vi har överlevt alla andra recessioner i historien.
Den stora grejen är väl att jag tror att mycket att marknaden inte kommer bry sig så jättemycket av vad som händer om det inte blir någon så här riktigt skev grej, corona 2.0 eller något sånt.
Nej, det känns ju som att marknaden det senaste liksom, årtiondet varit alldeles för räntefokuserad, och det lär den ju fortsätta vara. Och då, som sagt, helt plötsligt blir ju en recession någonting positivt för marknaden, för att då får du sänkta räntor som vi var inne på tidigare.
Exakt.
Och med det får vi väl summera avsnittet, så att det kommer bli mer sammanfattningar av året och spaningar framåt precis efter nyåret. Men nu har vi egentligen bara ett avsnitt kvar väl för det här året, och det är nästa vecka, och det ska ni absolut inte missa, för då kommer vi ha in gänget från Aktiesnack här, Magnus och Peter, som kommer hit och pitcha sina case i våran case-tävling för nästa år. Och så får vi höra
pumpa
hur gick
sina case.
I katastroftävlingen som vi precis har genomfört det här året.
Alltså kommer både jag och Niklas gråta ut lite och hitta massor med diverse anledningar till varför vi förlorade.
Exakt.
För rationalisera det här och sen sopa under mattan så att ni kära lyssnare glömmer bort den här.
Ja, men det viktigaste är att ni lyssnar på vårt avsnitt, för då kommer ju ni få höra de nya casen från vinnarna, och det är ju det man vill höra.
Jag vill bara säga att jag kom faktiskt tvåa, så att...
Ja, det är faktiskt sant. Lite snabb innehavsförteckning bara. Vi pratade lite om Microsoft, jag äger lite aktier där. Vi pratade om Japan, jag har en Japanfond. Det är väl typ det som vi har att ta upp egentligen.
Jag pratade lite om olja och jag har ju tyvärr lite oljebolag.
Det har jag också. Men oavsett vad vi äger eller vad vi pratar om, så ska det komma åt att inget av den här podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod, och glöm inte lämna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.